Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Maria Selin, då är vi tillbaka i den lilla studion med podden Carter Selin utreder inredning.
Ja! Idag har vi en gäst hos oss.
Ja.
Ja.
Och det är ingen mindre än Daniel Redgert.
Redgert.
Alltså hur ska det vara?
Redgert.
Som det stavas.
Ja, men jag regner har jag velat säga också. Ja, men jag kommer aldrig glömma det.
Men först säger Redgert.
Redgert, men det är fel.
Jo, men det tror jag att jag har sagt.
Men varför säger man det? Alltså
jag tror det är för att det är två konsonanter efter vokalen.
Åh, herregud.
Så var jag bara...
Svara på den
ordet. Jag går inte motsätta sig det. Det låter jättebra.
Då måste jag genast fråga, är det ett taget namn?
Ja.
Ja, har du tagit det?
Nej, absolut inte.
Nej, berätta nu historien om detta.
Nej, men jag tror att min farfars far typ hette Nilsson och det var ganska tråkigt.
Mm.
Och så fick han för sig att han skulle byta. Och på den tiden var det mycket så, okej, men jag vill heta någonting på R typ. Då fick man gå till någon myndighet, I guess. Mm. Så hade de en lista och bara, next in line är Redgert, det kan du ta.
Var det så? Vem har du kommit på det på myndigheten?
Nej, jag vet inte, det kanske var någon, det var någon Gunilla.
Redgert.
Men säg det många gånger, det är ganska svårt. Redgert.
Men det är något gammalt engelskt skepparnamn, så det är ganska fint.
Von Redgert.
Jag har kollat, det var det jag gjorde när jag växte upp, så googlade, kan man lägga till A och von i sitt namn.
Och helst bägge två. Daniel af von.
Men det gick inte.
Nu går det nog. Nu är det bättre. Ja, nu är det jätte, från 1 januari kan man heta nästan vad som helst. Månstråle ja, från Venus.
Eller jo, men inte af eller von får man
inte
lägga till.
Man får inte ha sköld i riddarhuset.
Nej.
Men vad var det hon hette?
Daniel skulle sitta och snickra ihop en sköld själv.
Men jag undrar bara hur många sköldar finns det? För att jag känner det som en sköld med 16. Och då undrar jag bara, finns det liksom 1 miljard sköldar eller finns det?
Nej,
finns
inte.
200,
eller? Det skulle, oh, gud vad jag skulle vilja googla det nu, men det hinner vi inte, eller ska vi inte göra. Men hur många adliga namn har vi i Sverige? Det kan, 200, ja det kanske är så många.
Ungefär sådär tror jag. Och du vet att de får ju hyra riddarhuset gratis.
Det
och ha fest.
Det är det man får som adlig. Gratis.
Tänk om värsta rave-party till riddarhuset.
Jag kan tala om att min farfars farfars far, Carl Kristoffer Arvedsson, som för övrigt grundade Ostindiska kompaniet, han skulle adlas utav Gustav den tredje. Men han svarade så här: det där tycker jag är fånerier. Jag är hellre den första på skeppsbron än den sista i adelskalendern.
Wow!
Han hade nämligen sitt kontor på skeppsbron nummer 1 och det var liksom den finaste adressen man
kan. Cool! Wow.
Men alltså man måste alltså bli adlad av en kung för att bli så adlig?
Förr var det så. Och nu är det väl, nu vet jag inte om man adlar överhuvudtaget.
Jag tänker att det kanske är lite förlegat.
Ja, lite förlegat.
De håller ju på i England.
I England håller de på, det tycker jag är...
Men det är lite förlegat.
De dubbar, nej det är tjusigt tycker jag. De lägger den där bergen eller vad fan det heter.
Sir. Eller Elton.
Dame, är det inte Dame? Säger man Dame?
Nej, sir. Eller
på kvinnlig.
Då säger man...
Dame Edna.
Nej, Dame säger man.
Jag tror D-A-M-E. Jag tror det.
Så kan det vara, jo men det kan det vara.
Anna Wintour är ju Dame.
Ja, då är det så.
Mm.
Då är men det är hon... coolt att hon är. Mm. Vad fan har hon? Just hon är därifrån, tror jag.
Anna Wintour. Där tror jag också är viktigt att man säger Wintour och inte Wintour.
Och det har vi efternamn igen. Ja.
Du, men nu...
Eller Lulu.
Fy fan vad vi kan pladdra. Alltså, vi har ännu inte kommit till att jag vill ha en snabb presentation. Jag skulle kunna göra den presentationen, men med risk, jag vill inte riskera
inte
att jag säger fel. Nej.
Jo, nej. Gör den, ska jag rätta dig.
Okej, men det blir så mycket då som du kommer att rätta. Född och uppväxt i
Borås.
Västerås.
Född och uppväxt i Västerås. Blott 25, snart 26 år gammal.
Snart fucking 27. 91.
Gud, du 91? Är yngre än mitt yngsta barn.
Nej, jag ska inte börja där nu.
Han är då en riktig guldgosse, skulle jag vilja säga. Du är alltså, du berättar nu. Du har varit PR, berätta hela din historia. Du kom hit farandes ifrån Borås.
Västerås
menar jag. Med näven i skinn.
Okay, i fickan.
Nu jävlar ska jag...
Ja, så här. 2010 var ju ett uppbrottens år när man gick... Jag tog studenten. Och innan det så hade jag liksom jag gick naturvetenskapliga linjen med en dröm om att bli plastikkirurg. För att jag hade sett den här serien Nip Tuck som
gick på serien. Så jävla bra serien. Jag slukade den.
Det var en bra serie.
Och rusade till akademikliniken.
Ja, men lite så är det ju. Men det gick ju inte riktigt vägen, och det var under en tid sedan sociala medier började växa fram och man bara såhär wow. Nu kan, jag sitter ju här fysiskt, men i mitt huvud så är jag ju i Stockholm och jag hänger med de här personerna och jag lever life och jag får liksom göra det jag vill och jag är uppskattad. Mm. Men det var ju inte riktigt så då när man väl stängde ner bloggen man läste. Och sen så, då bestämde jag mig för att okay, jag måste ju påbörja den här resan. Även om det är typ 1-2 år kvar till studenten, så måste jag på något sätt börja så ett föde borta. Så då tog jag med mina McDonald's-pengar som jag tjänade ihop. Jobbade typ 19-05 alla helgnätter med alla fyllon som kom och kastade cheeseburger och hotade den i kassan. Och de pengarna tog jag, så varje onsdag åkte jag till Stockholm, nivå 22. På Fiensplanen, trevlig bar. Plåtskjul. Och köpte de här 5 shotsen för 100 kronor. Blev ganska brusad, ibland hade jag med vänner, ibland hade jag inte med vänner. Och sen skulle jag gå till Spybar, för det hade jag läst om. Och sen sett den här röda trappan som alla gick upp i. Och då hade man skrivit upp sig på någon sån här lista på Facebook under 20 innan 00, alltså någon sån här, det vet man, var först på plats. Jag kom in ibland, det var ju skitkul och bara såhär wow, nu är jag här, du vet, pirrade till och så gick någon förbi som man följde. Det var ju spännande. Och sen så, men ibland kom man inte in och då så var jag såhär wow, det var oftast på vintern jag åkte och jag hade ingenstans att bo och första tåget till Västerås gick 6 på morgonen alltid. Så då fick jag så här hitta, driva omkring på stan, vilade lite på centralen, blev utslängd där vid 02, för då stänger de tydligen hela centralen i alla fall då. Kom också tydligt när jag låg på så här en bänk och typ sov på kebabhouse en natt, och du vet, man bara såg så här, klockan tickade och du vet, det gick så sakta och så här, 5 timmar senare så var det dags att sätta sig på tåget och åka tillbaka till skolan. Direkt i skolan, så man var ju ibland lite packad, ibland var man bara väldigt trött och det var väldigt speciellt. Men sen tog jag studenten och då drog jag.
Då är jag klar.
Då kände jag, nu händer det. Men det hände ju inte alls. Stockholm är ju en svår stad att komma till. Folk är ganska hårda här. Så då började jag på Grill, på Drottninggatan, restauranggrill, som Nisse, plockade disk. Och det var ju så här skitkul, liksom första jobb och sådär. Men det var ju inte därför jag var i Stockholm. Men jag ville ju på något sätt jobba med media. Jag hade läst om det här PR, men jag visste inte riktigt vad det var. Vilket gjorde att det kändes ganska så här, ja men det här kan jag göra. Eftersom jag inte vet vad det är. Jag hade ju under den här tiden också startat typ så här 10 bloggar som ingen läste. Och du vet, jag kämpade på och köpte så här, tog ut mina sista sparpengar. 5000 kronor för att köpa en bloggkamera. Och man bara, men alltså. Ja, det var... Och sen så så började jag mejla så alla PR-byråer i Stockholm och var så här, hej Daniel, jag jobbar på Grill och jag vill ha jättemycket och jag har hört att McDonald's är en bra arbetslivserfarenhet. Det är ingen som svarar. Sen så fick jag jag började skriva för en nättidning som heter Raider Magazine, som var så mycket så populärkultur, mode, musik, men alltså en riktigt hipstrig tidning som inte många läste och det fanns ju ingen business bakom det. Men jag fick skriva någon liten artikel där då och då. Och sen så var folk så himla slö på den här tidningen. Att jag fick liksom ta mer och mer och mer. Och till slut så fick jag hela den här sajten. Hon som hade den bara såhär, skitsam, jag orkar inte mer. Ta den du.
Tjänar du några pengar på det?
Lite. Mm. Men sen så kände jag, nu ska vi tjäna pengar här. Mm. Och då så gjorde vi, jag tog in två andra killar som jag började jobba med. Och vi gjorde om hela den här sajten. Vi ingick ett samarbete med det som då hette Fashion Networks. Som var Christian Remröd och Elin Klings bloggnät. Mm. De var ganska hypade på den tiden. Hade massa olika sajter i sin portfölj. Och det var ju skitstort. Under tiden har jag lyckats få en praktikplats på. Nu blir det en väldigt lång historia här.
Nej, men det är ju din historia. Du gör det som du vill.
Tid på
ja, ja, vad bra. Mm. Nej, men, och då så fick jag till slut en praktikplats. Eftersom att jag då skrev för den här tidningen. Jag hade lite mer erfarenhet på i mina mejl som jag skickade. Och det var på en PR-byrå som hette Taste PR. Med en kvinna som heter Marianne Judik. Och en kille som heter Rickard Lind. Och det var ju väldigt mycket så här kändisfester. Mm. Och det var, vi gjorde Grammysgalan. Vi gjorde ganska mycket internationell film. När så här, Tom Cruise var för att lansera Jack Reacher. Fick jag liksom ta hand om honom. Äta middag på Rival. Det var så jävla coolt.
Då... Taste var ju ett bra steg du tog där.
Ja, ja, men det var skitkul. Det var ju väldigt hårt. Alltså, det var ju...
Marianne är en tuffig.
Ja, en tuff. Alltså, det var många, mycket blod, svett och tårar där. Men... det var skitkul. Men jag jobbade kvar på McDonald's hela tiden. Nej, på grill hela tiden. Eftersom jag tjänade ju typ 6 000 kronor före skatt. Så det, jag tror inte det är lagligt. Men så kände jag, okay, men jag måste göra någonting mer. För jag har ändå så här, lite mer tid.
Och då, du hade så, lite mer tid. Lite du mer jobbade tid. På restaurang och... På
jag jobbade heltid på restaurang varje kväll och praktiserade heltid varje dag. Så hade jag min lilla nättidning. Men så kände jag ändå såhär, nu kan klämma in någon så det går lite snabbare den här jävla resan.
Ja, du liksom resan till att bli en celebrity helt enkelt.
Ja, kanske. Men jag tror att mer så för mig handlar mycket om att, så här, att bli respekterad. Ja. Var liksom i grund och botten tror jag. För att i skolan så var jag mycket
såhär... Var du mobbad i skolan?
Ja, men jag var utanför under en period liksom och det satte sina spår. Och sen kände jag kom aldrig till min rätt i skolan. Jag var liksom... Jag tyckte att jag var klassens roliga kille. Men om det är ingen som tycker det så blir man ju liksom, sitter på tårna och äter lunch ensam liksom, istället.
Mm.
Så det fanns ju så otroligt. Det är ju revanschlust som jag har drivit mig framåt. Nej, men då ville jag maxa så då sökte jag in på Bergs School of Communication och kom inte in på hela utbildningarna. Mm. Men kom in på en distanskurs i PR på 10 veckor. Så helt plötsligt kom jag på mig själv bara så här, jag tvättade typ så här varannan månad, 3 på natten, lördagar. Det var ju liksom den tiden jag hade tid att tvätta. Så jag stank ju hela tiden.
Nej, men, det tror jag inte.
Jo, du tror mig, jag stank. Men jag kämpade på. Det var ju jävligt stressigt. Och sen så var det ju så kul att gå ut också. Så jag gick ut på det här. Ja, till slut så bara, okej, nu måste jag liksom skaffa mig ett jobb. Där jag bara kan så här, tjäna lite mer pengar. Så jag kan slippa restaurangen. Då, i den vevan så gick vi ut med nyheten om det här samarbetet med Fashion Networks. Jag var med i Resumé för första gången. Mm. Och då såg PR-byrån Patrickson Communication den här artikeln och kom på att, nej men just det, vi har ju ett gammalt CV här, 2 år gammalt, från den här killen som mejlade och mejlade och mejlade och ingen svarade. Han kanske kan vara någonting. Så då mejlade Andreas Eriksson, som han hette, eller heter, och han var byråchef och ville ta in mig på ett möte. Och det var så här... Och upp på någon så här flådig våning på Östermalm och allt var typ i marmor. Och du vet, alla hade kläder på sig för typ 100 000 kronor var. Alltså, jag var så här.
Och så kom du där och luktade illa.
Ja, men typ. Du vet, jag hade min lilla tyg på sig och mina grillkläder skulle till jobbet sen.
Ljuvligt nördig tror jag du såg ut.
Ja, men lite. Ja. Så jag hade köpt någon så här konstig kavaj från Daniel Adams Ray som märker lagom. Så var jättekonstig bara. Och du vet, och kändes speciellt och... Alla såg likadan ut. Alltså, men du säger born and raised Östermalm. Liksom aldrig sett något annat typ. Men då var man en frisk fläkt där tror jag.
Det var annorlunda, det syntes.
Ja, man bara, vem har släppat in det där? Men så fick jag jobb. Och jag var så här, bara först bara...
Vadå, varför tänkte du så?
Ja, men nu passar det. Du vet. Nu när jag har min nya tidning. Så jag vill bara ha den. så jag tackade ändå ja. För det var ändå 22 000 kronor istället för 6 000. Vilket var väldigt, väldigt nice. Ja, men så jobbade jag där i 2,5 år. Och jobbade med PR. Mycket mode, lifestyle.
Så då fick du lära dig vad PR var?
Ja, äntligen.
Vad är det egentligen? Public relation.
Få ut saker i media. Alltså i princip skapa uppmärksamhet. Och det var skitkul, men det var väldigt så här, det är en skitbra byrå, men det var väldigt traditionellt. Så här, nu ska PR-personen sitta här vid sitt dator och skriva releaser och sen får man hoppas att någon plockar upp det. Jag bara, men det är ingen som svarar på mina mejl. Alltså det går ju, jag måste göra någonting mer. Jag måste ju bli personen när jag mejlar, tänkte jag. Och då började jag min lilla andra karriär vid sidan av som att bygga mig själv. Det började mycket, hela så här styrplan.se-karusellen som jag hade läst. Jag hade ju följt alla styrplansbloggarna tidigare. Och sen så chattade jag till min blogg. Jag fick ta över, bli nattklubbschef på Kåken på Regeringsgatan som nu har rivits. Och gjorde det parallellt och sen så...
Nattklubbschef blev du plötsligt.
Ja, men det var kul.
Det måste vara det bästa sättet att mingla runt land och få massa kontakter.
Det är så mycket makt.
Ja, makten. Är den viktig makten också? Är det
det hade varit också viktigt, men när man väl får lite så blir det jävligt kul. Ja, men så gjorde jag det och men så kände jag, okej, men jag måste liksom ta ett till steg. Så efter 2,5 år så, eller 2 år ungefär in i den resan så kände jag, okej, men jag kanske ska göra tv, det är det jag ska göra. Började sen mejla, du vet, produktionsbolagen istället. Hallå, Lotta på, fan var hon jobbade, du rörde något ställe. Jag heter Daniel och jag jobbar med PR, men jag tror att tv är bättre, du vet. Så här, men det är ju ingen som svarar på det heller. Man, men alltså, fuck it, hur svårt ska det behöva vara?
Mastiff, kanske. Jarowski.
Stockholm, Köpenhamn.
Det var Lotte
kanske. Lotte. Ja, men alla sådana där mejlar. Jag gick in på alla hemsidor. Och sen så... Men sen så, skitsamma. Då gör jag en egen pilot på ett program om mig och min kompis.
Mm. Gjorde det?
Ja, hon heter Isabel Berglund och jobbar på Sveriges
Radio. Jag vill poängtera här, jag vill bara inflika här att han är fortfarande 27, inte 47. Ja, fortsätt.
Fortfarande 26.
26.
26 menar jag, 26. Men inte 46.
Nej. Ja, men, och då kände jag bara så här, okej, men fuck it. Nu spelar jag in den här piloten. Så då hade jag fått castet, mitt första tv-program dock. För att det var någon som insåg att jag kände ganska mycket kändisar typ. Eller hade börjat lära känna, jag var ute mycket och la upp mycket bilder på mig i olika personer. Vilket var bra. Så då, We Come From Wood, jag tror inte de finns kvar, bad mig att casta tv-programmet Flickvän på försök, som gick på SVT. Det var inget toppenprogram kanske, men med Britta Zackari. Men det var ändå kul att få göra det. Så började jag lite kontakt och så här, på något, jag fick göra lite format. När de producerades fick jag vara med lite grann. Jag fick vara så här, Gloria Schutterman och Nicole Falciani's PR-kille i deras program på SVT. Sen blev helt bortklippt i alla fall. Men jag menar, det var ändå så här, jag bara, nu, nej, det bubblade.
Det var på gång. Saker var på gång.
Men så fick jag ett mejl från, ett Facebook-meddelande från Amanda Schulman i den här vevan. Som bara så här, hej, kan du komma på ett möte med mig, Johanna? Och jag bara, yes, det kan jag verkligen ta och göra. Gick där på min lilla räksallad från Brillo på väg till kontoret och svängde upp på Perfect Day istället. Och sen så pladdrade vi på där och jag fick jobb som PR-konsult. Efter 3 månader hade jag blivit PR-chef och fick liksom, okej, det här är din avdelning, nu ska du bygga någonting typ. Jag bara, jag vet inte hur man gör det, vad är ett budgetansvar liksom? De bara, du löser det, okej, du vet. Så gjorde jag det och det var skitkul. Så
3 månader. Ja, du började där och sen så de bara, det kan du bli chef här.
Ja.
Men, jävla vilken drivkraft alltså.
Vad byggde du då?
Nej, men då byggde en liten av. Vi blev ändå 5 personer. Vi gick, det var ändå lönsamt liksom. Ganska bra. Eller väldigt bra. Och det var skitkul. Och där fick jag också utrymme att bygga min andra karriär också. Hanna var ju ganska tydlig på första mötet. Bara såhär, du vill ju bara bli stjärnan själv. Jag bara, ja. Lite så.
Det hade sett sig igenom.
Ja. Men det är ingenting jag själv. Alltså,
nej,
jag,
men vi sitter ju här. Vi jobbar med tv båda 2. Vi älskar synas. Det är väl inget för det.
Nej, men alla gör ju det. Eller, många gör det.
Ja, inte alla, men ganska många.
Och så... Då var jag så smart också. Då skickade jag till Expressen och bara, hallå, nu är jag på Perfect Day. Förstår ni vilket pressvänligt sammanhang jag befinner mig i? Jag kan ju så många bra bloggar liksom, jag kan göra rubriker på. De var okej, kör. Så flyttade jag med min blogg dit. Och sen så började jag podda där vi träffades första gången i min intervjupodd.
tankar med.
Ja, det blev väldigt så. Det blev ett monster till slut. Det blev så här rubriker varje vecka. Och, oj, 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 vad det
han, ja, men just det. Och det var ju där uppe vi träffades, just det, på Perfect Day på Sturegatan, va?
Mm.
Var det där du pratade om hur fult där, det
och där, ja, men barn? Där hetsades jag så till vansinne utav denna gosse som vi har här i studion.
Mm.
Ja, det var riktigt... ja, allt var ditt fel. Det blev jävla rubriker. Nu kommer jag ihåg vad det var du sa till mig. Just här sa du. Jag tänker säga till dig som jag sa till Katarina Janars. Jag tycker inte du är särskilt rivig. Jag är lite besviken. Varpå jag naturligt blev... Va? Du vet, men vadå jag som är så jävla rolig och rivig och oj, 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 oj. Och då sa jag, nej men ja, men då kan vi väl prata om det här med hur svenskar klär sina barn och foppatofflor. Och sen var jag igång och ångade upp mig. Och jävlar vad jag har fått be om ursäkt för detta. Till leda. Och jag gör det än en gång.
Till leda, vad är det?
Alltså till vansinne. Till man blir trött. Till leda. Har jag fått be om ursäkt.
Som en organisation typ. Jag ber
om ursäkt fortfarande då för alla stränga ord. Jag sa om hur svenskar klär sina barn.
Du tycker inte att det är så?
Jo, jag tycker det. Jag står fast vid det. Och jag står fast vid att foppatofflor är det fulaste som finns. Men... Mm. Jag måste väl då säga att var och en får ju klä sig hur
så
de
vill. Är det.
Ja. Och jag fick, du vet, det skrevs ju som fan. Och du ska väl inte prata med dina vita läppar. Och jag fick ju fan vad jag fick mycket skit. Jag
var inte också väldigt mycket uppmärksamhet. Ja, PR-mässigt var det ju en stjärngrej att göra.
Men det är så du har jobbat i alla fall. Du har hetsat Jan och mig och många andra.
Det är psykologi, det är så, människan är så jävla simpel. Det är bara så här, man bara, du var inte lika bra som nej, titta här. Och då är jag så här, man bara, jävlar, bara räknar hem rubrikerna.
Jag var på Sicilien när det här skickades. Vi spelade ju in på sommaren. Jag åkte till Sicilien och så ringer hans remoda till mig och bara, gud vilket pådrag det har blivit här, det är värsta rubrikerna. Ja, jag är på Sicilien, vadå, vad är det som händer? Ja, du måste gå in på Expressen och Aftonbladet. Så började jag läsa, ringde till Daniel som var på Paris eller något annat viktigt eller på Riviera. Ja, he.
Jag är hela meningen.
Jag är lite upptagen här med min dry martini, tack ska du ha, hej. Okay. Och sen var jag nerringd på Cecilien. Jag stängde av telefonen, var ganska skönt. Men du, det här är ju en inredningsport. Men du måste berätta klart vad som nu har hänt fram till idag. Och du måste också svara på denna fråga. Nu vänder jag på din telefon för jag ser hur du blir stressad av att det är...
Givenchy-fest på söndag i Paris.
Mm, vad trevligt. Jag kommer med
på din telefon att du ska på fest.
Min kompis, han är faktiskt Mario Testinos högra hand. Så han säger guidar. Det är lite inredning.
Det är
coffee table books.
Det tycker jag du ska åka på.
Ja, det är kul va?
Ja, får du åka på det?
Ja, han löser det.
Ja, men klart du ska åka på det.
Okej, men nu ska jag fortsätta.
Ja, fortsätt nu.
Vi rundar av här. Mm. Och sen så hade jag den här podden. Och sen så... Men så var det en så folk ifrågasätter så jävla mycket. Och det är ett flashback växer. Vem fan är den där lilla killen som är överallt? Och vad har han gjort?
Vem är han? Jag vet.
Ja, man bara, men alltså på riktigt. De bara, han typ så här kom för en dag sen. Och nu så bara, om ni bara visste hur många år det här har tagit. Så då kände jag, men då skriver jag väl en bok om det. Och då så skrev jag en självbiografi som heter Vem fan är han? Som handlar just om den här resan som jag precis berättat om. För jag tänker att det finns många, framförallt idag när det finns så mycket sociala medier och liksom poddar och bloggar och vloggar. Människor som följer det här och drömmer sig bort in i det livet. Liksom. Och då kan det kännas ganska hopplöst om man sitter uppe i Haparanda liksom, och inte har en enda kontakt eller några pengar. Eller liksom
har du gjort det igen? Du sitter i Västerås nu och tittar, vet.
Svårt. Jag är inte säker.
Nej. Du är inte säker? Vad intressant.
Det har kostat en del.
Ja, alltså dels fysiskt, psykiskt, absolut. Och så släppte jag den. Och sen så fick jag frågan om att göra Idol Extra på TV4, som är ju eftersnacksprogrammet. Vilket var skitkul. Jag gjorde det i 11 veckor. Och så kände jag bara så här, men jag har typ inte tid att jobba längre. Alltså jag har inte tid att gå till jobbet, fasta tider, och jag måste liksom typ äga mitt liv. Så då ser jag upp mig.
Från Perfect Day.
Och tanke,
Amanda och
Anna.
Anna, ja.
Precis, och då tänkte jag så här, okay, men då ska jag göra Idol, jag ska göra podden, jag ska göra liksom lite sånt där. Men så kände jag ändå så här, nej fan, jag måste göra något mer. Så då startade jag min...
Jag blir alls matt.
min byrå typ i november, kommunikationsbyrå, och började någonstans sen få kunder från dag ett, vilket är skitkul. Anställde min första person en månad tidigare, min andra person en månad senare.
Det här är ju så kul. Vad heter ditt företag?
Det är Koms. Communication. Mm. Mm. Så nu är vi tre, vi ska snart bli fyra. Det går skitbra.
Det var roligt. Mm. Grattis.
Tack.
Bra vad jobbat. Gör ni? Vad gör ni?
Nej, men alltså det så gör vi allt det här traditionella, men vi är bara lite bättre än alla andra. Lite mer hetsiga.
lite rivigare.
Ja, men det är lite rivigare, och vi tjatar tills vi får igenom saker. Vi liksom rekommenderar aldrig någon att göra någonting som vi inte tror på. Vilket har jag har upplevt finns mycket liksom i branschen, att man gör så. Man har sin så här, det här är vår lista av tjänster vi erbjuder, och så får du välja här, och det kostar så här mycket. Men det finns inga så här vägar att ta, man måste hitta vägar för varje kund. Mm. Nej, men det som är mest spännande med den byrån är ju vad vi håller på att göra med just poddar. Idag faktiskt går vi ut med vår första internationella podd. För man tittar på så här, podd är väldigt långt gånget i Sverige. Det största vi har är så här, pratpodden. Det som ni gör här och det som många andra gör. Det är liksom två typ så här, profiler sitter och gaggar om olika livet, relationer, inredning. Mm. Det kan vara liksom vad som helst. Men det som gör det så stort är att man har två bästa vänner i örat som man kan liksom bära med sig överallt. Mm. Men det här finns ju inte utomlands. Det finns ju inte poddarna, det finns formatspoddarna som Serial och My Dad Wrote a Porno, men det finns inte riktigt de här två. Mariah Carey och Naomi Campbell sitter och gråter för att någon har fått krossat hjärta. Alltså, så. Så nu har jag var i London några gånger för några månader sedan, och för jag vill ju utomlands, det är det jag vill nu.
Stockholm. Ja, men nu är det Stockholm utlandet.
Nu tar vi världen.
Ja, med pitstopp i London. Och då så kom jag över de här kvinnorna, Caroline Fleming och Sophie Stanbury. Och de är ju med i tv-program som heter Ladies of London, som är lite såhär Real Housewives of London. Det är inte såhär, de är ändå jävligt coola. Caroline, hon är ju såhär dansk baronessa. Typ hennes farfars far vann slaget om Danmark mot Sverige, för typ statyer över honom i hela så här, Köpenhamn. Hon var gift också med Rory Fleming, vars morbror tror jag, Ian Fleming, skrev James Bond. Så det är såhär, det är ju skitcoola människor som, alltså de så här riktiga så här London socialites. Och de har nu, idag släppt, vi producerat deras första podd som vi släpper idag. Så jag skulle vilja hävda och säga att det är typ världens första så här internationella pratpodd.
Wow, yes. Vilken grej. Hur fick du tag på de här damerna? Ja, men då, eller hur kom du på just idén med dem?
Nej, men för då pratade jag med en kille som heter Erik som bor i London, som grundade det här Cube i Sverige, influencernätverket. Och han bara, nej, men jag typ att jobba lite med de här gummorna. Typ så här. Jag bara, oh, perfekt. Så vi åkte dit och fick åka hem till Caroline, så 200 miljoners townhouse i Belgravia. Fy, typ, och bara så här, what the fuck is happening with my life? nej, men det är så kul när man så här, kommer på sig själv, sitter situationer som bara så här, eller typ så här, representativa för vart man är på väg i livet. Ändå.
Mm. Men känner inte du lite ibland att du leker jobb? Leker kontor? Att man är såhär, här sitter jag på ett viktigt möte. Jo,
men alltså, men du, vilken grej. Det är släpps idag första avsnittet.
Ja, alltså. Det är jättekul.
Wow. Kan man lyssna på det? Eller kan
på Acast, iTunes, överallt. Den
vad heter det då?
Keeping It Real by Caroline and Sophie.
Keeping It Real. Ja, det är intressant.
Vad pratar de om här nu i första?
Men dating.
Dating? Är de singlar?
Ja.
Hur gamla är de?
I mean, 40 kanske.
Han sa
jag tyckte det fick det låta som om de var i 65 års ålder.
Nej.
Okej, det är bara barn. Nej.
Och Sophie har ju varit inne på Raya nu. Som är ju en app för typ så här, kända profiler. Där man kan hitta andra kända profiler och dejta. Mm. Och då hade hon
sprungit... Alltså är det en Tinder för kändisar?
Typ.
Okej, okay. Dansa jag. Det kanske är något för mig.
Ja, men jag kan fixa det.
Oh!
Ja, det är jättekul. Nej, men för Sophie, hon...
Fan, vad roligt. Jag är på...
Ja, men det, och då är det massa internationella. Hon matchade ju med, vad heter han, Chandler i Friends.
Nej.
Jättekul. Ja, men,
Chandler i Friends, fan, honom hade jag velat kapa.
Ja, men hon tog honom inte.
Alltså, tog honom inte? Nej. Okej. Jag tar honom. Vänta, vem är det av dem nu? Skitsamma. Anyone in Friends will do for me.
Det är min bra rubbe.
Va, Chandler, vem är det av dem? Är det han med långa ansiktet?
Inte han långa lite, killen.
Är det han som är lite släpig? Han har stött på min dotter. Så
det nej, det är inte Chandler. Det är, nej, för Chandler är han som bor tillsammans med han, den italienska snubben. Det är Chandler.
Mm.
Han bor ju med han.
I programmet?
Ja, precis.
Ja, men Chandler, han som har lite hästansikte.
Har han? Nej, det är inte Chandler. Det är Ross.
Det kanske är Ross, ja. Mm. Ja,
skitsamma, det är en inre sport, ja,
men
fortfarande.
Fan, men du, det här... Nej, men vi ska komma in på inre, men det här... Jösses, jag blev så uppjagad så jag välter mikrofonen.
Hon vill ha en
kändis. Det här, vi ska tala om det här. Ja. Det här måste vi prata om sen.
Såklart.
Ja, fan vad spännande.
Ja, men det är...
Vad heter det? Så har du Raja?
Raja, R-A-I-A.
Hopp, hopp. Men du, vi gratulerar till detta.
Ja, men verkligen
då. Nu kommer jag att ställa frågan som alla har frågat dig säkerligen, men jag vill ändå fråga dig. Blev ni osams, Hanna, Amanda och du? Har du fått en fråga förr?
Jag trodde det bara var så kidsen som tyckte det var spännande.
Nej då, vi är så barnsliga av oss här på den här hörnan.
Ja, alltså... Jag är ju jätteglad för liksom mina 2,5 år där och för allt de har gjort för mig och sådär. Och vi har haft det jättebra, men ibland blir det inte som man har tänkt sig bara, kanske.
Nej, okej. Okay. Alltså, du behöver inte säga mer.
Nej.
Men du verkar ju vara en väldigt rastlös själ.
Ja, det är.
Ja. Och du är ju 2,5 år ganska länge.
Men framförallt i den här åldern. Mm. Alltså jag har jobbat med PR i typ så här 7 år och jag är... 26. Alltså det är liksom typ hela mitt vuxna arbetsliv.
Mm.
Så man måste ju liksom...
Jag tycker inte det är så konstigt.
Det är inspirerande. Jag ska inte tala för dig, Maria, men jag avskyr i alla fall ordet influencer. Jag är så trött att jag sa att jag säger att du är det också.
Jag brukar säga opinionsbildare typ.
Ja,
för man kan
ju
också vara influencer på många olika sätt utan att ha massa följare. Mm. Men jag tror att hela det begreppet, hela det, alltså det är på väg ner. Om man tittar också på folk som klassas som så här influencers idag.
Mm.
Folk kommer ju försvinna. Alltså folk kommer bara gå ner i följd. Alltså de som är här för att stanna, Resten kommer försvinna.
Jag är ju så hemsk så jag säger så här att jag tycker... Många har ju inte åstadkommit någonting i sina liv. Och sitter och är... Alltså de är influencers.
Men det är nog, jag tror det är en sån här generationsgrej. För att vi sitter hemma och gör oss över folk på tv. Så här, men vad har personen gjort? Vad har de ju? För förr i tiden var man antingen konstnär. Eller man var artist. Eller man hade publicerat 4 LP-skivor. Och man hade gjort någonting. Mm. Nu sitter det... För nu skrattar du, men jag är så gammal.
Vad har personen gjort?
Vad har han blogg? Ja, men varför? Och så vidare.
Men så är det ju verkligen.
Hon har lagt upp dagens outfit sen hon var 15 och 12.
Ja. Men det jag tycker just, typ, det är så kul när, nu tänker jag så här, så, min kompis Margot, som jag också poddar med, Margot Dietz, hon blev ju klar för Let's Dance nu.
Jag såg ju det.
Ja, men alltså att se det här kommentarsfältet på TV4 Let's Dance SE eller vad det heter på Instagram. Alla så Anki och Ann-Kristin och bara, vem är hon och vad har hon gjort och varför är hon? Man bara, men alltså chilla
alla
Gunilla.
Alla Gunillor menar du?
Ja. Man bara, men alltså, och då är det här ifrågasättande, men vad har hon gjort? Man bara, jo, hon har lyckats bygga upp en publik precis som TV4 och så producerar hon olika format. Och de här formaten betalas av kommersiella aktörer precis som på TV.
Mm.
Det är någonstans bara så att den maktkanalen har ju bara förflyttats och blivit en person istället.
Mm.
Och det är ju sjukt beundransvärt.
Det är väldigt entreprenörigt och drivet och hela den biten och gör sådana saker själv. Det är det. Men du, den gamla eran, de gamla människorna tänker att man ska ha producerat den här koppen. För det har han gjort. Så det är ju något man fattar.
Det är absurt. Men sen är det också influencer och influencer. Det finns alltså, så jag tror också så fort man får hybris så tycker jag att man är jättebra och att alla bryr sig. Då kommer alla sluta bry sig. Alltså, man ser det
måste vara genuint, menar du?
Ja, men du vet, man kommer till den hybrisnivån och bara så här, tar det för givet.
Mm.
Då ser man instatrafiken, den bara sjunker.
Men är det för att man slutar engagera eller slutar vara en... Det som driver dig till exempel hela tiden så här att du vill göra upp med, du vill visa att du är liksom, omtyckt och allting.
Mm.
När du känner dig tillräckligt omtyckt och färdig, det är då du inte längre har din drivkraft.
Ja,
det är då du...
om man fortsätter göra, om man i den känslan fortsätter göra samma sak som man alltid gjort tror jag. Som med tankar med podden som jag hade, den var ju skitkul. Men till slut kände jag bara, jag vill inte klicka in på så här Expressen varje dag den publiceras och se så här... rubriken den här skvallerpodden och den här skvallerpoddaren och du vet så jag så bara
trött på det.
Men hade jag haft så suget kvar, fast nu kanske lite motsägelsefull, men jag menar bara så här, ibland måste man bara skrota saker och bara så här, hitta nya saker.
Kill your darlings.
Ja, men lite så, och jag tror att det är också problemet med så här, influencers, man blir för bekväm med sina format. Och om det inte är en utmaning längre, då blir ju formatet också halvdant liksom.
Men det är som tv-tv. Tv-tv är halvdant och skittråkigt. Alla de här programmen som går på tv nu är som man har sett i 20 år, samma format som bara görs om liksom.
Alltså, så kändes det, så sitter det dricker vin och äter runt ett bord.
Exakt. Det är ju så, det är så själsdödande som man...
Å andra sidan så var jag inne på Renée Nybergs Insta. För när jag, det var ju säsongsavslutning av Renées brygga. Folk var ju så himla, så det var inte en enda dålig kommentar. Alla Gunillor bara såhär...
Gud, jag har aldrig sett den.
Åh, det är det bästa programmet i hela världen. Bla, bla, bla. Ja, men typ såhär, åh, Pia Johansson berättar om varför hon aldrig fick barn. Och man bara...
Jo, men och då tror jag faktiskt att det är så att... För jag har varit ute i landet och jobbat väldigt mycket med program som heter Arga Snickan.
Vad gör du?
Jag är inredare och jobbar med... Jag är inredare.
Och
jag
har gjort på TV? Det.
Ja, precis.
Ja, du kör...
Med Adam.
Adam Alsing, Arga Snickan.
Du gör det? Ja. Fan vad kul.
Ja, det är...
Nej, förlåt, jag har inte kollat så mycket
nej,
på...
Det är nej, det här var illa. Det här var illa.
Jag tar inte alls illa.
Hon kommer vara så jävla sur sen. Så ja, det är dag
jag
är
kommer
förstörd.
Inte sända när du vet att det är jag som klipper den skiten.
Han har inte ens googlat. Han kommer hit som gäst, han har inte ens googlat mig. Fan.
Nej, men då är man ute i landet väldigt mycket och träffar människor ute i riktiga aj. Sverige. Som inte är lilla Stureplans klicken av Ankdam. Liksom. Och där är det Renées brygga och det är bygglov. Och det är de här programmen som har gått i ett halvt sekel liksom, som folk älskar. För de, det är tryggt. Man känner dem, man känner trygghet och det är samma. Så de är inte öppna för... Det är inte där du har din...
Nej.
Möjligtvis är skvallret. Jag älskar dem också.
Men jag har ändå oförskämt mycket Gunillor som tycker om mig, tror jag.
Mm. Jo, men de kanske tycker om dig, men de tycker också om det som var.
Ja, ja gud ja. Ja. Men jag tror, nej men vet du vad, jag tycker ändå så, jag tycker också så här, uppfattar mig lite att, så här, att folk, även den publiken tycker att Let's Dance är lite kackigt nu. Mm. För du vet, vi har ju ett format i vår podd som heter Veckans Gunilla. Vi ringer en Gunilla ute i landet och bara säger, men fråga lite om så här. Jag vet inte vad, random saker.
Vi ringer upp en Gunilla. Ja, ja. Som, det, som heter Gunilla på riktigt.
Ja, oftast.
Oftast.
Om man får tag på någon.
Och då så är de så här, bara, jag kollar inte så mycket på Let's Dance längre. Du vet, de, alla har redan varit med, bla bla bla. Och någon annan tyckte inte att, jag kommer inte ihåg, Läckberg var inte så spännande på Insta längre. Alltså, förstår ni så här?
Ja, jo, men det är klart. Alltså, det går, kommer ju ut lite också, men det har ju varit här då i storstan ett tag att man har fattat det. Mm. Och sen kommer det ut i landet. Men det är ju där ändå jag tänker att man har publiken. Jag tänker alltid när vi gör tv så är det de som tittar.
Mm. Ut i landet,
ut i landet. Ja, och det är vi från, jag är från landet, så jag får säga. Så du också
är
ute från Huskvarna.
Men du,
nu måste jag... Jönköping. Ja, det är... Alltså,
ja.
Nu börjar jag fippla med min läppstift här. Och plocka smulor. Då är det något nervöst. Jag måste bara få ställa en fråga innan vi kommer in på inredning. Det här är fortfarande en inredningspodd. Men det här är så spännande. Det är så spännande och kul att lyssna på dig och din resa. Och jag tycker att det är... Du är verkligen en inspiratör för unga människor. Tack. Och det är häftigt, tycker jag. Jag blir lycklig av hela din historia. För att det är häftigt. Det är en kul, en spännande resa du har gjort. Och du har verkligen bevisat att det går. Men du har också jobbat hårt. Och det vill jag verkligen poängtera till alla unga människor där.
Mm.
Som sitter och tror att han har åkt på en räkmacka. För det har han inte gjort. Men du, jag vill höra. PR-byrå har du nu.
Mm.
Förklara, för det är många som inte... Ja, nej, vad fan är en PR? Kan jag ringa upp dig och säga att jag behöver PR? Ja, säger du då. Det kommer att kosta dig en slant, men det är inga problem. Eller hur funkar det?
Absolut. Så är det ju. Mycket, det finns ju lite olika sätt att göra det på beroende på vad man vill. Vill man bygga ett varumärke? Vill man sälja någonting? Vill man ha så här, en bombmatta liksom, i media under ett tillfälle för att det är en premiär eller någonting? Så det beror på vad man vill. Men låt säga att... Om jag kan ta ett case då som vi gjort nyligen. Och det var... Vi pratade med Pressbyrån. Som vill pusha för att de har ett... Är starka på modemagasin. Och då var vi så här... Okej, hur gör vi det? Vi kan ju inte bara ringa så här DN och bara... De här har bra modemagasin. Kan ni skriva och intervjua Lennart som är marknadschef? Typ så här. Det hade inte funkat. Så då måste man... Okej, men vad... Vad gör vi? Vad finns det pressvärde kring? Finns det några aktualiteter i Stockholm snart som vi kan haka på? Och då var det modeveckan. Vilket kändes, okej, modemagasin. Bra, där har vi liksom någonting. Men vi kanske behöver ett modevarumärke också som någonstans kommer att vara aktuella på modeveckan. Att göra någonting med, ja men då började vi prata med Ann-Sofie Back. Jaha, ska ni göra någonting på modeveckan? De bara, nej, vi vet inte. Och, sen, och då får ju jag och liksom mitt team sitta och börja så här brainstorma. Vad kan vi göra? Vi har de här, den här kommersiella avsändaren, Pressbyrån, och vi har det här modevarumärket. Kan vi hitta på något kul som får medial uppmärksamhet? Jo, men då så kom vi på att mittemot Grand Hotel, som var så här, officiell visningsarena för modeveckan, finns en liten pressbyrånbutik. Och då började vi leka med den, pratade lite mer med Back, och de berättade att de skulle göra ett samarbete med en tidning som heter Reedition Magazine, som är någon internationell modetidning. Och då bara, ja men då har vi en tidning, men vad gör vi liksom av det? Jo, men i den här tidningen så kommer det publiceras bilder, arkivbilder på Ansovi som är tagna från 96 till typ idag. Tagna av en så erkänd modefotograf som heter Anders Edström och jobbat med så alla internationella tidningar. Varför tar vi inte de här bilderna och gör en modeutställning under modeveckan på Pressbyrån? Mm. Det kommer folk gilla, för dels så finns det här modeutställningshypen. Det är väldigt så här, trendigt med att göra modeutställningar runt om i världen. Vi har en perfekt så här, lokal, så då busar man lite med modeveckan. Titta, där är ni på Grand Hotel, men vi har en grej här och vi är en uppstickare.
Pressbyrån
vi är lite
mot.
Ja, men det är spännande. Och sen så, om vi låter den här modeutställningen vara öppen för allmänheten, så har vi helt plötsligt ett allmänintresse, och då kan vi få mycket, mycket mer genomslag i media. Så då satte vi ihop den utställningen och spikade upp bilder över hela Pressbyrån under modeveckan, och började med en stor utställning för modepressjournalister, kändisar, allt vad det var. Och då började folk instagramma, folk började skriva, folk vill intervjua Ann-Sofie om det här samarbetet. Och sen så öppnade vi upp för allmänheten, och då kunde vi göra en bredare.
Får jag inflika med en snabb fråga? Ann-Sofie, för alla människor som inte vet vem Ann-Sofie
är. Hon är ju en modedesigner, alltså en ganska erkänd sån. Man kanske känner igen hennes mössor som hon gjort tillsammans med If bland annat, som är ganska, det står Back på. Så då fick vi dels här, modepressen tyckte att det var spännande, och det blev snacksen på modeveckan. Och sen så hade vi det jag kallar så Gunilla-pressen, den som riktade sig till många människor som skrev om att det var modeutställning öppen för allmänheten på Pressbyrån. Där vi kunde se Ann-Sofie Back. Och det tyckte ju, då fick ju alla någonstans synas och höras. Och det är ju ett så här typiskt så här PR-case vi gjorde.
Och då var Pressbyrån var kunden?
Japp.
Och var det en, ringde de upp er, eller hade ni raggat tag på
Nej,
dem?
Nej, jag har haft så här kontakt med dem ganska länge, men vi har inte riktigt så här hittat någonting kul att göra. Och så nu så, de ville verkligen göra någonting för att pusha liksom modemagasin.
Hur tar ni betalt då? Ja. Var det en dyr historia?
Ja, det var ganska dyr historia. Nej, men då får ju dels Pressbyrån får ju betala för vår, för koncept och idé.
Pressbyrån har råd.
Utförande, de har råd. Utförande, och sen så får de också betala för Ann-Sofie Back och deras varumärke. Den kopplingen. Den är ju inte gratis.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dricker ni mycket alkohol på de här spåningsmötena när ni ska komma på bra idéer?
Nej, ingen.
Nej, jag tror inte du är någon alkoholdrickare, va?
Jag dricker inte så mycket längre. Nej. Jag tränar ganska mycket nu, så då orkar jag inte.
Men jag tänker på när man sitter så här spåningsmöte, det måste vara det roligaste som finns. Och bara så här, vad ska vi göra? Jag vet, det ligger en skoaffär. Nej, men alltså hela den här grejen. Ja. Bara så här, och så kommer någon på, nej men jag har det här. Och så,
det är skitkul, men det brukar ta typ så här en halvtimme. Och sen så bara så här, någon droppar någonting och sen så bara faller alla bitar på plats.
Men de som du jobbar med, är de lika dig i ditt sätt att tänka, eller är ni olika så att det blir så här? Jag och Lolo är jätteolika.
Ja. Men ni är så, de är så nyanställda dina.
Nej, men vi har hittat så här ganska bra uppdelning. Jag är säljaren. Jag kan sälja saker. Daniel, han är kreatör. Han är en kreativ. Han kommer på liksom, han får ihop de här idéerna. så har vi Love som gör ut idéerna, alltså projektledaren. Mm. Och det är en jävla bra, det är en bra arbetsgrupp liksom.
Mm. Kanon. Och så kommer det in en fjärde person nu. Mm. Men du tränar mycket, säger du. Så du dricker inte så mycket längre. Nej. Klokt. Vad tränar du?
Nu tränar jag mycket styrketräning. Och så gör jag... Så cyklar jag på stället som ett urban ride. Som är som amerikanska soul cycle. Vilket är...
Man bara sitter och cyklar, va?
Spinning, fast med så hantlar. Och man tränar hela kroppen. Mm-hmm. Och det är lite roligare. Du vet, bättre
var,
musik.
Var ligger det?
Norrtullsgatan, bredvid Juck.
Ska man träna? Ska man testa det?
Ja! Alltså... Idag, 17.15. Theme ride.
Vad innebär det?
Ja, men det är olika teman. Det kan vara så här R&B, disco, 90s. Alltså.
Kan man cykla i takt då till R&B?
Ja, det är
man som spinning. Är det som spinning?
Det är som spinning. Det är som spinning, fast lite roligare liksom. Ja. Mer så här, och om man har varit på Soul Cycle i typ New York eller någon annanstans. Så är det så här mycket bara, come on girls! Woohoo! Let's party on the bike! Blah, blah, blah. Det är kul.
Nej, jag har inte varit på Soul Cycle i New York. Men får jag fråga då, är det, kan man komma dit drop in? Eller måste man ha något membership?
Jag kan prata med dem, jag är så.
Ja, det är klart. Jag måste ju komma. Jag vet inte om jag kan idag, men jag vill testa detta nästa vecka.
Nästa vecka.
Du, nu har vi pratat om ditt jobb och din karriär och din resa som är skithäftig. Och det, man har ju en känsla av att du jobbar dygnet runt. Plus att du nu dessutom har börjat träna. Som en tok. Så jag undrar ju då, var finns det ett hem? För vi försöker komma in då så smått på det här med inredning. Nu.
Ja.
Finns det ett hem eller är det kebabbrian?
Nej, men och var ligger det? Jag behöver inte säga exakt var det ligger, men vilken stadsdel och hur.
Men jag har ju ganska så här konstig förhållande till så här, jag har aldrig brytt mig om så mycket. Under de här åren så har jag liksom aldrig brytt mig om hur jag bor. Jag har liksom, jag har... Kom hit, bodde i Andrand, som alla andra, typ, på Kungsholmen. I en ganska stor lägenhet, i och för sig, 72 kvadrat, på Norra Agnegatan.
Själv, delar du den med någon?
Det är som så bra, jag hade inte råd med den här lägenheten.
Nej, jag skulle säga det, det låter dyrt.
Så då, okej, men hur, vad kan jag hyra ut i den här lägenheten? Vilka sängplatser kan jag hyra ut?
Ja, sängplatser, vad fint!
Vardagsrummet, en soffa, där kan någon hyra. Mm. Och sen så hade jag en dubbelsäng i mitt sovrum. Jag bara, jag kan hyra ut den andra delen i dubbelsängen. Så då hyrde jag ut de två. Och sen så på så sätt kunde jag finansiera för hela lägenheten.
Ja.
Och där så, därför var det ju liksom, det var ju någons övernattningslägenhet. Så det var så här, typ så IKEA, det var IKEA-saker. Och det var liksom ingen större tanke med det. Och jag brydde mig inte så mycket heller. Men man lekte med tanken, bara, vad hade jag gjort med den här lägenheten ifall jag hade fått den?
Mm.
Och då hade jag såhär, jag ska slipa golven, jag skulle måla vitt och fräscht.
Är det vitt och fräscht?
Är det ljus och fräscht?
Då var jag det. Mm. Då. Och sen så flyttade jag till en annans lägenhet på Röstrandsgatan. Och det var nog enda lägenheten jag bott i mitt liv som jag verkligen inte så trivdes i. Alltså jag mådde så dåligt i den där lägenheten. Det kändes liksom aldrig som ett hem.
Vad berodde det på, tror du då?
Jag vet inte, för jag är ju inte så kräsen med så här saker och sådär. Det var bara så här, vi klickade inte. Jag tror man måste klicka med sin, med sin bostad.
Kanske var dålig energi där.
Jag tror det. Vidrigt. Fucking skitlägenhet.
Bodde du själv där?
Ja. Och sen så fick en annan andrahandslägenhet på Kungsholmsgatan 46, mitt emot polisen. Den var ganska nice. Den delade med min roomie David. Och den var riktigt så här stökig. Alltså så mycket saker överallt och under de här åren, jag hade liksom inga köksredskap. Så där, jag hade en, vi jobbade med Victor Inox som kund på Patriksson. Så då hade jag en fickkniv som jag använde som så här, skära kött, ost, bröd. Alltså i typ 4 år.
Så att du tältade liksom.
Ja, det var verkligen så här, jag hade ingenting. Jag hade ingen sax, du vet. Så det var så svårt att leva där.
Du hade ingen tanke på att åka ut till IKEA och köpa något litet kit för 150 kronor.
Det var så
jag stressigt hela tiden. Jag förstår ju att du inte hann när du har berättat din... Ja. Karriärsresa.
Det var en festlig lägenhet.
Men du har hela tiden bott innanför tullarna. Bara det är en prestation, ska ni veta, om ni sitter ute i landet och lyssnar på det här. För att det är, bostadsmarknaden i den här stan är inte nådig.
Men det kan inte vara billigt att ta sig runt på andra.
Nej, men jag hittade en ganska bra, fick bra deals. Alltså, men när jag skulle flytta till Stockholm, då, här, då sökte allt. Alltså, varenda liten håla alltså, runt om här i Stockholm. Rum och det var liksom dela rum och det var, men det var ingen som svarade, så det var ju först när jag fick så en bekant från Västerås vars familj hade en övernattningslägenhet som jag fick den första, så då fick jag bra pris på den eftersom att det ändå var en bekant. Nästa lägenhet var en kompis systers och den
kontakt connection.
Ja, men det är bara det.
Det känns som du är väldigt bra på just det här med kontakter.
Jag är ganska bra, men jag är ganska bra på att använda dem också.
Men du,
Är du en jobbig jävel?
Och sen, nu har du hoppat. Sen har du hoppat runt här sådär. Jag säger, jag har inte varit riktigt lika intensiv som den här mannen, men jag känner väldigt mycket igen mig i dig. Jag sitter och tänker på det hela tiden när jag tänker bakåt. Jag kom ut som 17-åring och satt igång. Jag hade ingenstans att bo. Gick på Alexandras med falsk lägg.
Nej, Alexandras. Wow. Jag är så att jag missade den tiden.
Du pratar om att du fick övernatta på något kebabställe. Jag gick in på ett hotell och grät falska krokodiltårar och sa att... Ja, jag har tappat min plånbok. Jag har ingenstans att bo, med lilla gumman. Du får bo här innan.
Ja, men jag, så smart.
Ja, så smart. Men det ska jag prata om någon gång.
Ja, verkligen. Jag tror att det finns jättemycket sånt. Det finns ju mycket. Det är en ganska universell grej. Alltså, du vet, så här, att komma till en storstad med drömmen om att typ, så här, lyckas.
Mm.
Det är liksom, det är det som bygger sig. Det som typ så här, New York och hela myten om det.
De coolaste människorna är ju inte stockholmare i den här staden. Jag var ju flyttade hit från Mora. Jag kände två personer när jag kom till Stockholm. Det var Sixten Herrgård, det vet inte du.
Jag har hört om honom.
Ja, han startade Stockholmsgruppen och var liksom...
Lärde du känna honom? Det är väl ändå svårt?
Det är väl ändå bra att känna Sixten Herrgård?
Därför att jag praoade på Damernas Värld och blev liksom, lärde känna Lotta Levenhaupt och Sten Hedman som var skvallerskribent på Damernas Värld. Lotta Levenhaupt var moderedaktör eller modechef eller sånt där. Wow. Sen när jag flyttade till Stockholm så var det Lotta Levenhaupt, men hon var en sån mega bitch, men underbar på sitt sätt.
Far.
Så henne umgicks jag inte med, men jag umgicks med Sten Hedman och Sixten Herrgård, och de tog med mig till Alexandra, så då var jag bara 17 år gammal.
Men då var du ju inne. Alltså
då,
efter det.
Sen var det klart.
Ja, men lite så. Alltså...
Lite så. Wow. Men så att jag känner igen liksom det här, att man vill liksom... Jag var lite mobbad i skolan. Jag ville liksom visa här. Nu ska jag fan visa Gud och hela världen. Här kommer jag.
Men det är så sjukt. Man ser ju också när man går på klubb typ så här. Killarna och tjejerna som är dem. Alltså det är lite så här. De är nyfikna. De är där. De har kommit in. Alltså man märker det. Liksom, det är, de känner mycket. Ja. Jag står i små gäng i liksom hörnet och iakttar. Det är sjukt.
Men kan du tröttna på hela det här? Kan du ibland bli så här. Åh, det här. Den här världen,
ytligheten har jag ingenting emot. Mm. Men den här, alltså Stockholm och det här, att man tycker så mycket om alla. Och det är så här, man bara, men alltså snark, livet är större än så. Så det är därför mycket så jag bara tittar utåt, över Atlanten. För det går ju inte.
Mm. Den svenska kungliga avundsjukan, den är, alltså det finns, det är berättigat att det finns ett sånt begrepp tycker jag.
Ja, men för...
Den svenska avundsjukan.
Ja, men verkligen.
Vi är experter på vad det är.
Jag tänker också så här, om jag känner så redan nu när jag är 26, ja, hur fan kommer jag känna när jag är 42? Alltså så här, jag måste ju liksom göra någonting åt det.
Ja, det är bra att du tittar utanför gränserna.
Sitta på Brillo och äta räksallad. Liksom,
tror inte det är meningen att du bara ska vara här. Men nu då, var befinner du dig nu när det kommer till det här med bostad?
Ja, men precis.
Du har flyttat runt då.
Jag köpte, sen så köpte jag min lägenhet. För pengar jag hade tjänat ihop på nattklubbsjobben och sånt där. TV-castingen, den tjänar man ganska bra på tv. 90 000 på faktura. Jag bara, what the fuck is happening? Men då köpte en lägenhet på Västmannagatan 12 i Stockholm. Och det var en etta. Jättemysig. Och bara såhär, wow, nu ska jag göra någonting.
Västmannagatan, då pratar vi Vasastan för er som inte känner till.
Mm. I den park som heter Tignerlunden, tror jag.
Och då var den tom när du flyttade in, så då hade du ingenting egentligen.
Det var ganska basic. Så golven behövde målas, köket behövde bytas.
Nu började hon bli taggad, Maria. Då var den tom, nu är hon jättehungrig på att höra vad som har
hänt. Nej, men då gjorde jag en... Och då skulle jag försöka... Och då målade jag väggarna vita. Och du vet såhär... Vad heter det? Vitlaserare heter det golvet.
Snark,
riktigt så här. Ja, men jag vet. Men så kände jag, och så kök var fortfarande fult. Och jag visste inte vad jag skulle göra med hallen. Jag hade ingen tid heller. Och jag så bara... Och så var det en kollega vars man som heter Gustav. Som typ jobbade med inredning också. Som sa att han kunde göra det här. Alltså den här lägenheten, projektledare typ med renovering och inreda. Och hade någon liten butik på Östermalm. Och jag bara kände hur... Pengarna bara rann ifrån den bara genom att vara där på möte. Men så kände jag ändå så här, okej, men han fixar en bra deal. Skulle han göra. Och så började det projektet. De började renovera och han hade någon idé om det skulle vara marmor överallt. Och det skulle vara en grön, vad heter det, Pharaoh and Bowl. Eller vad det heter, färg. Jag bara, herregud. Och den här renoveringen pågick och pågick och pågick och han var så jävla dålig.
Alltså, hur stort var det här, sa du? En tvåa?
36 kvadratmeter.
Det här var dåligt. På vad? På att
men, alltså, du vet,
man bara, stil eller?
Ja, på? Men nu exempelvis, vi ska ju köpa oss Ikea-stommar. Jag bara, ska vi kanske åka till Ikea? Eller du vet, någonting. Han bara, ja, vi åker till Ikea. Jag bara, okej, bra. Han bara, hur kommer vi dit? Jag bara, vi tar väl en Uber då, du vet. Åkte dit och sen bara så här, jag bara, de här kan vi ta, de här, vad är måtten? Han bara, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag bara, okej. Okay. Och till slut så beställde vi något jävla kök som han sa skulle bli bra. Och du vet, allting blev fel. Vi tog att skicka tillbaka det. Det blev dyr och dyr.
Det var ingen hjälp kan man säga. Han var ingen...
Nej, han var faktiskt riktigt jävla dålig.
Mm. Hur, när var det här i tiden? Hur länge sedan är det här?
Två månader sedan.
Tre år sedan.
Ni kanske vet vem det är. Vi kan kliva bort det. Men Gustav Elfström.
Ingen aning. Nej. Aldrig hört.
Men, och så...
Blev han uthängd.
Ja, men han förtjänar fan det. Mm. Nej, men och då så... men till slut så blev det bra. Men sen, och då var det... Helt plötsligt var det lite gröna väggar. Det var något svart marmorgolv i badrummet. Någon så här rostfria luckor. Kaklet upp till taket. Ganska vanligt, men ändå väldigt fint. Mm. Men då, sen hade ju inga
pengar... Ett Instagram-hem som Alexandra Nilsson lärde oss och... Mm. Hon fick hela hemmet inrett utav Royal Design. De bara ringde upp henne och sa, vi kommer och inreder, hur vill du ha det? Jag vill ha ett Instagram-hem, sa hon. För hon hade ingen personlig stil, kände hon. Och det blev ett Instagram-inredning.
Sen så fick hon, åkte hon dit på smygreklam.
Jag tror inte, hon åkte inte dit på det. Nej, där gick det tydligen schysst till. Men, eller som enligt skattemyndigheterna. Men det var ganska intressant.
Det är ett grepp. Instagram-hem.
Jag vill också ha ett... Nej, det vill jag inte alls ha. Jag vill alltså, nej, men jag menar... Nej, det vill jag inte ha. Men jag vill att någon ringer och säger att...
Du ska få en massa saker.
Ja, nej, fan. Jag har så mycket prylar. Jag vill inte. Men jag fortsätter nu. Det här är spännande.
Gjorde jag ju också en smart grej. För du bara, okej, nu sitter jag på det här. Men jag har typ inga möbler. Alltså så här, fina möbler. Jag har någon gammal skrutt i Ikea-soffa som har följt med mig. Och någon madrass på golvet. Så där. Men så tänkte jag så här... Så började träffade jag en tjej som heter Hanna Nova som var chefredaktör på Residence. Och vi började så här, hänga lite grann på events typ. Och så, det var kul. Och sen så började hon prata, ska inte vi ha ett hem hos dig? Jag bara, perfekt. För om de gör det, då kan jag ju mejla alla så här möbelföretag och fråga om jag kan få möbler inför det här hemma hos reportaget.
Klassiker.
Ja, det kanske är, man kanske... Man gör
ja, nej, men ja, det är ganska... Ja.
Men och då så spikade vi att vi skulle göra det hemma hos och jag började mejla. Så fick jag en jättedyr soffa från, vad fan heter det här? Det är en tjej som heter Emma Oblech, kan man heta så, som var designat för...
Det låter bekant. Nu googlar vi.
Är något italienskt eller något danskt?
Nej,
eller
det är
något?
Typ svenskt.
Men jag känner igen namnet.
Ire.
Ja.
Hon hade gjort en kollektion för något som heter Ire och några så här... Vad kostar en tvåsitssoffa för 36 000? Jag bara...
Möbler. Right. Mm.
Perfect. Och sen så, ja, men så började jag fylla på lite. Sen så var det någon... jag tror att han hette Andy Liffner, hette fotografen som gjorde hemma hos oss. Så var det någon inredare också var med. Och han hade med en massa tavlor. Jag bara, kan inte jag få de där tavlorna? Du behöver inte plocka hem dem. Han bara, så, det är ju mina tavlor. Jag bara, jag kan få en bild på Insta med de här tavlorna. Ja. Han bara, okej. Okay. Och så började det liksom så här. Man började samla på sig... Men det var ändå för få saker. Liksom. Jag behöver lite piff, tror jag. Men så kände jag... Okay,
du skulle ha ringt mig.
Ja, jag vet. Men jag kände inte dig då.
Nej.
Men så kände jag, okay, men nu vill jag... Det vore skönt, för att jag är så stökig. Och du vet, så jag låg åt mat i sängen. Och du vet, bara så tallrikar överallt. Det är så jävla äckligt. Och då jag behöver nog en tvåa så att jag liksom kan stänga om mig. Eller så här... Köket i köket, liksom rummet i rummet och sovrummet i sovrummet. Så då köpte jag en lägenhet på Birgersgatan för typ något år sedan. Och den var fin på direkten, alltså rent, det behövde inte renoveras. Den var helt nyrenoverad med stengolv från hall till vardagsrum. Nej, till kök med någon såhär...
Hur stor var den här?
52 tror jag. Alltså skitfin lägenhet. Så fina färger. Jag är inte så mycket som målar vitt längre. Nej. Tror jag.
Vad bra.
Skönt att höra.
Och sen så mamma var i... Hon jobbade på landstinget i Västerås. Och där så skulle de slänga ett gammalt bord. Så här, stått i något fikarum liksom. Hon bara, nej men jag tar hem det. Och så tog hon hem det och typ slipade och oljade hela. Och det blev asfint. Så här, skitcoolt bord som jättemånga frågar om. Mitt matbord. Och sen så tog jag så här farfars gamla Karl Malms stenstolar. Och började så här, piffa
vad
lite grann.
Vad duktig du är. Du följer varenda regeln när det gäller att inreda. Lite gammalt, lite nytt. Lite...
Ja, skitbra. Så önskade mig någon sån här, heter det inte linnelampa, men lampa med lite sån här rund... Riktigt så artilleriet lampa. Köpte den där. Den var fin. Fixade någon liten härlig Jensen spons säng.
Din inredning, alltså ditt, är ju ditt liv. Alltså du ordnar ju för dig liksom på ditt PR-sätt.
Ja, men, och du vet, och så, jag känner så här, okej, jag kanske borde köpa det tomt i det här hörnet, eller jag borde ha en hylla här, eller jag borde göra. Men jag känner så här, det kommer komma till mig. Alltså förstår ni, det kommer komma något
du låter det växa fram.
Ja, precis, som trend Stefan pratar om.
Ja, nej, men det tycker jag är underbart om man, att du inte har ett Instagram hem utan du låter det växa fram.
Jo, det går väldigt segt då.
Jo, ja, fast det är det som hela, det är det bästa sättet egentligen att göra. Men det är roligt hur du är så snabb och ditt jobb är så snabbt och hela, att det är så här måste hända saker. Du är framgångsrik fast du är typ 14 år liksom, men och ändå låter du ditt hem växa fram.
Ja, det är moget.
Det är sjukt moget.
Det är moget. Väldigt fullvuxet och bra.
Men då tänker jag, om man ska flytta. Du är så här, om jag inte hunnit växa in i det här hemmet än. Då kommer, alltså, det kommer bli tommar och tommar i varje bostad. Den resan går snabbare än inredningsresan.
Ja, ja. Men det är ju klart.
Men du kommer ju få med dig saker som du kommer att trivas med. På alla ställen du flyttar till.
Men ni som jobbar med inredning, känner inte ni så här. Är inte att, så här, att äga saker... Så här, inte det så här, också lite daterat att ha massa saker.
Du menar att man
är... att det inte är så att man ska vara mer fri, man ska inte äga sina saker liksom, att man inte. Men jag tror att ju äldre man blir desto mer saker samlar på sig som är viktiga rent av affektion. Alltså när man var yngre då flyttade man ju runt mycket, man behövde inte mycket saker, men när man samlar på sig från hela livet och reser och barnens jävla teckningar och nej, men allting sånt där, då blir det ju väldigt mycket som man har.
Men för att vill man ha det då? Alltså,
man måste rensa med jämna mellanrum. Jag har väldigt mycket saker, men jag älskar varje pryl i varenda hörna i mitt hem. Ibland så lägger jag undan saker, för ibland så kan jag känna att alltså om jag ska ha människor boende hemma hos mig, jag tänker att de kommer tycka att det är för mycket saker. Om jag har haft vänner som har stannat över sommaren som har kommit hit från utomlands och sådär. Så plockar jag undan och då kan jag tycka att det är ganska skönt och så låter jag det vara undanplockat. Men det är inte, jag plockar inte undan det för att jag tycker illa om det utan för att jag behöver rensa lite grann. Men jag har låtit mitt hem växa fram. Jag fyller 57 i april så jag har hållit på. Jag flyttade hemifrån när jag var 16. Så att, men varenda pryl jag äger. Jag har gjort mig av med allting som jag tycker om. Men det är liksom, det finns en historia bakom varje pryl. Men det är klart, du tänker så här att man ska inte äga någonting, man ska vara fri.
Ja, men jag hör mycket om det. Och sen pratade jag med ett företag som jobbar med att streama möbler. Så man liksom hyr möblerna. Mm. Så man inte vill ha dem längre. Mm. Sen är det in med nytt.
Det tror inte jag alls på. Eller jag vill inte tro på det. Jag tycker det låter ångestfyllt.
Ja, kanske.
Men att samla är ju en av trenderna, nu ska vi prata trender, vi avskyr trender, både jag och Lolo tycker att det är hemskt, men att samla på saker, det är att låta saker ta tid att skaffa in någonting. Och det är ju så som du tänker också, det måste ju komma när det är rätt tid, det är ingen stress i att det ska vara, det är inte som
Alexandra Nilsson, Alexandra alias Kissy,
som över natt.
Nej, bara, vill man poff, inte.
Och så var det hon åkte på en resa och kom hem och så var allting
klart. Och så var allting klart. Och hon tyckte att det var underbart. Hon kunde inte tänka sig ett bättre sätt.
Ja, så både där och. Det var ju lite sådär att hon tyckte att det kändes... Det var lite konstigt.
Och det är ju inte hennes hem. Men det är ordnat och klart och färdigt. Men hon behöver inte oroa sig för att tänka på det. Det blir ju som en utställningslokal eller som en annons eller någonting, tycker jag personligen. Ja. Att det blir som, men det blir inte så personligt. Men vi tipsade om att ta in saker som hon skulle samla på till henne. Om hon samlar på parfymflaskor. Ja, men parfymflasksamling. Lite från Paris, lite när du åker dit. Lite så här. Och för att få den här personligheten i hemmet.
Det vill man ju ha en grej. Jag, så här, varje resa jag gör så ska jag försöka köpa med mig en sak. Så att det kan bli så här. Jag tänker att man är lite äldre och har något townhouse i New York. Så kan man gå kring bara. Den här
men det är jättebra.
Men då har du ett högre syfte.
Ja.
Inte bara att det är Instagramvänligt utan att du blir påmind om den här tiden i livet. Det här var det som barnens jävla teckningar. Förstår du? Det är så här, det här var tiden i livet.
Ja, men verkligen.
Och så att då är det ju
Jag tycker du har ett underbart förhållningssätt till inredning. Eller liksom inställning till hur du vill skapa ditt hem. Bara det du berättar nu, att du har ett townhouse i New York och du har samlat på dig från dina olika resor. Det är jättehärligt.
Men ni förstår ju det här rummet. Ett stort bord i mitten, där man har så massa middagar. Så är det typ hyllor runt hela. Det kanske finns någon liten glasdörr ut till någon liten innergård. Och så sitter man där med så sjukt spännande människor som kommer från så, här, så jävla konstiga bakgrunder. Och så bara så här, samlas man kring det. Och så har man alla de här sakerna som påminner om vad man har varit med om.
Det är fantastiskt.
Har ni läst boken Ett litet liv?
Nej.
Vet ni vilken det är?
Vem har skrivit den?
Nej.
Det är någon här... Något asiatiskt namn. Det är en av typ så här, världens mest kända böcker just nu. Man blir typ deprimerad när man läser den. Men då får man följa så här, 4 killar i New York. Från så här, unga vuxna åldern. Och de
ett
bor
litet med, liv heter de det.
Ja, eller Little Life om man vill ha det på engelska. Från de här åren där de gick i skolan tillsammans. Och man skulle bli olika människor. Det bodde i någon så här, skitsunkig lägenhet på Liz Bernard Street. Och så får man följa dem liksom. Och de gör ju resor dels tillsammans och olika konstellationer och vissa blir kära, vissa blir dör och vissa blir... Men och då ser man också såhär, de förklarar deras lägenheter så himla bra. Hur de bor och hur det är liksom så, det talar så mycket för vart de är i livet. Mm. Och efter att jag läste den boken så blir jag så besatt vid det här, så den här New York-lägenheten som ska få liksom mot slutet av livet, gud vad det där lät jättejobbigt.
Nej, inte alls. Men du har en dröm om en våning i New York.
Townhouse. Som ska vara så representativ för hela ens liksom livsverk någonstans.
Om du säger townhouse, säger vilken stadsdel är vi? Är vi
typ så här Greenwich, Chelsea.
Greenwich.
Alltså, men där. Fan vad nice.
Med en liten bakgård. Men en liten...
Det är väl 200 miljoner, men det bara börjar svara.
Men du har alltid haft några mål längre fram.
Det kommer ju om
du berättar, eller hur? Att du
kan
har
du skynda dig på så inte jag hinner bli för gammal?
Ja.
Jag måste få sitta där vid det där bordet.
Det är så kul att berätta
om Lotta Levenhaupt och Sten Hedman och min tid på Alexandras. Och ja, Daniel, nu ska du lyssna på mig här.
Det är kul. Det vill man ju. Man vill också förflytta, du vet, så här. Den här resan man gör, den är ju inte bara för mig. Man vill ju någonstans ta med allt och alla man stött på längs livet och bara så samla alla vid det här bordet sen mot slutet.
Mm.
Okej, inte mot slutet, men någon gång liksom, om 10 år kanske. Och bara, hur blev det så här?
Mm.
Det är spännande.
Att du reflekterar mycket. Reflekterar du mycket över saker? Eller är du en sån som, det är bygons be bygons, eller tänker du mycket på?
Jag tänker inte. Eller så här, jag bara har så här en bild av livet i mitt huvud. Och den förändras lite grann, men inte jättemycket. Jag vet ungefär hur det kommer gå. Jag har liksom alltid haft en sån här grundtrygghet. Att vill jag det här, då händer det. Så reflektion finns inte så mycket. Men mer så här, jag har en vision.
En vision. Inte så mycket reflektion, men en vision. Ett townhouse i New York med underbara samlingar från dina resor och från dina äventyr. Och...
Det måste man sno saker.
Och jag tror att det är lite, en liten brittisk känsla på det där hemmet. Alltså det är ganska mycket grönt, ganska mycket rött.
Mm.
Ganska mycket trä, ganska mycket guldramar. Jag vet inte, jag ser något sånt. Ganska maskulint library. Det är inte en massa guld och liksom hysteriska blomsteruppsättningar.
Nej, det är ju lite jobbigt.
Ja. Det är ganska classy.
Jag tror, väldigt classy.
Old style, så lite. Mm.
Det är inte, precis, det är inte ljust och fräscht.
Nej, utan det är lite mer...
härlig fondväg.
Det är lite Downtown Abbey.
Ja, men, lite så.
Ja.
Jag tror, men modern twist.
Men ja, absolut. Du har säkert en hel del modern konst. Och lite
wow,
så.
Ska jag äga konst?
Och, ja, det ska du.
Klart du ska.
Efter 30 sen.
Men annars kan man åka ner till Affordable Art Fair som vi jobbar med och köpa ett verk mellan 500 och 50 000 kronor.
Men alltså, jag tycker det är jättehärligt att höra dig berätta om din inredning som du håller på att skapa nu, din resa, hur du har bott på en madrass, alltså i lägenheter andra hand, madrass på golvet och lite halvsunkiga soffor, och nu håller du på att växa fram ett riktigt hem.
Men känner du mer behov av att ha ett hem än en plats nu när du blir äldre? Äldre.
26 igen. När fyller du 27?
Augusti.
Lejon,
ja.
Men det jag tänker också är så här, det här med att sno saker. För när jag var ny i Stockholm, då kom jag ihåg att jag och min kompis, vi skulle, vi hade fått låna en lägenhet. Men vi hade inga möbler i den, så hur fan ska vi sova i den här? Så då var jag på en efterfest. Och då lurade jag henne att hon skulle så här, ragga lite på han som hade efterfesten. Medan jag plockade ihop massa saker.
Åh herrejävlar.
Det var ett balkongbord, det var en stol. Och jag bara lastade hissen full. Och jag bara, kom nu drar vi!
Han var ganska onykter va?
Ja, jag var jättepackad. Och helt plötsligt hade vi massa saker. Alltså du vet, vi hade en hel möblerad lägenhet. Och då, lite av de sakerna har vi fått följa med sen, senare. Man kanske går på någon restaurang som tyckte var bra. Och då snor man såhär salt och pepparkaren.
Ajajaj.
Man är på en klubb, snor en askhopp. Alltså det är såhär, man går på kost i Paris och bara såhär, den här lilla servetthållaren åker med mig.
Alltså, det är lite, ja, men då har du ju en story där. Det drabbar ingen fattig just en sån sak. Men man får ju vara försiktig med det där och bli långfingrad. Vet du vad jag gjorde en gång? Jag snodde en stor... Alltså det här var...
En stor?
Nu ska vi vara försiktiga med vad vi säger här. För att annars blir det någon jävla Aftonbladet rubrik imorgon eller Expressen. Jag var blott 19 år gammal vill jag poängtera. Så detta hände inte i förra året. Men jag tyckte att jag ville ha någon form av antik stol. Mina föräldrar hade mycket, väldigt mycket vackra antikviteter. Och jag hade gått och trånat och tickt om en stol som jag inte fick. Helt enkelt, som de hade hemma. En karmstol. Och det där hängde jag uppe på. Och så tänkte jag, jag försöker hitta en på loppis. Och så var jag ute en kväll och partajade. Jag tror jag gick på Bergs då. Mm-hmm. Då hade jag fyllt 20 kanske. För då, ja, jag har gått på Bergs 2 omgångar. Men... Och då gick jag förbi, då hade vi festat lite grann och det var jag och 2 killkompisar. Och så gick vi förbi Strand Hotel, mitt emot Grand, det är Strand va?
Ja.
Grand och Strand. Och där hade de i receptionen, i liksom en lounge-del, exakt såna här karmstolar i guld. Alltså jättesnygga 1700-talsstolar. Exakt en sån som jag ville ha. Och jag,
du gick in och grät krokodiltårar.
Nej, jag grät krokodiltårar. Jag sa till mina goda vänner där, som är de här 2 killarna, som naturligtvis var lättcharmade, så sa jag, nu är ni så goda. Medan jag uppehåller den här snygga nattbordskedjan där. Nej, han var inte särskilt snygg, det var en äldre herre. Men när jag uppehåller honom så går ni in och tar stolen. Och jag kommer uppehålla honom, han kommer få visa mig vad toaletten är. Jag kommer att vara väldigt krånglig, jag kommer att ramla och snubbla och spela full och allt möjligt. Och under tiden så tar ni stolen. Och de lyckades.
Nej.
Jo. Så vi bar hem den här karmstolen till min lägenhet på Pipersgatan på Kungsholmen. Bar den hela vägen, kommer jag ihåg. Och det var snömodd och det var elände. Och den placerades hemma och jag bara älskar den där stolen.
Men du säger den där snälla sig att du har kvar den.
Vet du vad? Det gick 3 dagar.
Polisen kom.
Nej. Men jag fick fruktansvärt dåligt samvete. Nej. Alltså jag mådde så dåligt över det. Jo, jag gjorde det. Och sen så tänkte jag, tänk om de har sett i alla fall och sådär. Så att jag ringde på Stadsbud, var det man använde sig av då. Det var den här budfirma som fanns, Stockholms Stadsbud. Och sen så sa jag ett annat namn, jag heter Linnea Karlsson. Och så ställde jag mig i hörnan Kungsholmsgatan och Pipersgatan, inte utanför min port. Så jag då skulle hämta upp den där och köra den till stranden. Ja. Så att jag stal med lämnare tillbaka.
Gick du tillbaka någon gång och kikade ifall det
stod där? Ja, faktum att när jag skulle få mitt första barn, Lukas, så hade jag verkar i evigheters evighet. Det tog 60 timmar innan han föddes. Och när vi hade haft verkarbete i 20 timmar hemma så sa min dåvarande man, deras far som var läkare, vi måste gå ut och röra på oss så att det här går snabbare. Och då tog vi en promenad från David Bagares gata där vi bodde ner till Strand Hotel och så vankade vi där fram och tillbaka och så pekade jag på den där stolen. Den där stolen! Snodde jag igår! Då tog vi en taxi.
Men det är så sjukt, för de har ju nyligen renoverat där. Var det då den rök?
Gud fan, jag måste gå dit. Inte de här stolarna, för det här var antika guldkarmstolar.
För jag grejen är såhär, vi måste ju fixa fram den där stolen.
Ja.
Den finns ju någonstans.
Ja, jag kan bygga ut den. Vi måste nästan gå ner där, ja.
För de har precis renoverat, så då tänker jag, då har de ställt massa... Det har varit igång liksom, det här lagret och förrådet. Ja, men det, precis sånt där vill man göra, men jag tycker du borde behålla den. Det är jättekonstigt.
Ja. Nej, jag gjorde inte det.
Alltså, det var jättefint av dig att du gått tillbaka, den.
Ja, men det var också det jag skulle förklara för mamma och pappa. Fan, jag hade fått den där antika fina stolen. Hur hade det gått till? Jag skulle behöva ljuga ihop någon historia. Nej, men då hade jag vunnit på lotto, så hade de ju tyckt att det var fel att de hjälpte mig med hyran och hej och... Nej, jag vill inte krångla in mig någonting.
Nej, det var bra. Det var fint, tycker jag.
Men fan vad jag ser framåt och få komma till ditt townhouse.
Ja, men alltså, det är, jag måste bara jobba snabbare.
Jag sitter liksom,
måste du jobba snabbare?
Ja, men så att jag kan få det här townhouset.
Oh my god.
Ja, innan tant Carter blir för gammal.
Det har varit mål om något, att skaffa townhouse innan Lolo Carter trillar upp in eller blir för gammal för att rullatorn inte går in.
För att fatta var jag är någonstans.
Jag tänker att 200 miljoner.
Kan inte vara så svårt.
Det kan inte vara, alltså, bara om man hittar något så kul företag så bygger man det och så säljer man det och sen är det klart.
Ja, men du är ju på gång.
Jag kommer också gå in i en app där man kommunicerar via sina husdjur.
Är vi på riktigt Petsby. Här nu? Vad heter det, sa du?
Petsby.
Petsby?
Ja.
Okay. The Great Petsby.
Nej, men alltså det är så, det här kan bli så stort. Min kompis i New York har startat
alltså det här. Du är det på riktigt?
Får du säga det här? Tänk om någon snor den idén nu då?
Nej, men det finns redan. Alltså, det är klart. Mm. De gör ett samarbete med världens största kattkonto nästa vecka.
Okej, berätta hur detta ska gå till då.
Men då är det typ så olika djur. Man kan vara en hund eller en katt. Eller man kommunicerar via sitt husdjur. För den industrin är ju väldigt, väldigt stor. Mm. Folk älskar ju sina djur. Mm. USA är den ju enorm.
Ja, det är ju husdjur och ungar.
Ja.
Så tjatigt som man...
Men det är så...
Nästan mer att folk älskar sina husdjur än sina ungar.
Nej, men lite så. Så då ska man, reggar man sitt djur. Och sen så är det liksom en community. Så man kan, istället för en like, så är det en lick. Kul.
Jättekul.
Okay. Och det här, de användarna som finns på den här, i den här appen nu är ju väldigt, väldigt, väldigt engagerade och går in och lickar allting. Mm. Kan man bara höja antalet sådana här personer så blir det nog väldigt, väldigt, väldigt stort.
Men hur ska man tjäna pengar på det här då?
Så här, hur tjänar man pengar, man bara på Spotify?
Hur går det? Jag menar, hur tjänar man pengar? Man kommer på en app och sen säljer man den, eller vadå?
Annonsplats.
Mm.
Eller så hittar man liksom så samarbete med stora djurföretag, inte jag som håller på med foder eller någonting. Och sen så till slut så säljer man det till något så stort mega djurföretag.
Och så skaffar man townhouse.
Ja, men där har du ju en plan. I alla fall en fjärdedels townhouse kanske, eller?
Nej, alltså, läste inte de här två svenska killarna som för typ så en vecka sedan sålde något så här Tinder. De hade typ startat i Kina för 8 miljarder. Alltså det är liksom...
Nej, är det sant?
Mm. Det är det du ska göra, eller?
Ja, men jag måste komma på
starta en app och sälja den.
Det är det.
Men nu är jag ju så uppspelt över den här Raja.
Ja, just det. Där tjänar pengar. Jo, det
jag tänker ju att hon, Lady, vill inte ha Chandler. Alltså jag sitter ju här och bara tänker att vi måste avsluta det här nu. För att nu måste jag ju...
Ja, men jag ska fixa Raja till nu, dig.
Vi ska ställa 5 frågor till Daniel.
Ja, vi ska ställa 5 frågor. Jag har
mött om 10 minuter.
Vi ska ställa 5 frågor och vi ska också ställa den frågan som vi ställer alla.
Ja, och den kommer till sist, för den är så bra.
Okej, då kör du.
Rött eller svart?
Svart.
Oh, snabbt. Siden eller latex?
Sanopsan.
Siden.
Oj då. Tänkte man lite latex på det. Färska blommor eller kaktus?
Kaktus.
Mm-hmm.
Jag har en kaktus här, va?
Du har en kaktus.
Jag är inte så bra på att handla om blommor, så det måste bli kaktus.
Folkabuss eller Porsche?
Fan, en folkabuss.
Åh, herrejävlar.
Jag älskar det svaret.
Vad är en folkabuss? Du är en folkabuss med delad framruta. Hippiebuss.
Det är en sån där som man typ surfar i.
Man surfar inte i den. Men man har surfträdarna uppe på.
Men hippie eller Porsche?
Ja, men Porsche.
Och tiger eller delfin?
Tiger. Mm. Men delfin är ju tunt.
Ja, det jag tänker på, vi ställer de här frågorna till alla. Och jag sitter fortfarande och funderar på när ska vi... Därför du som har hittat på alla de här frågorna.
Ja, det är det.
Ska vi snart komma med någon analys?
Ja, det kommer hemskickat.
Vi får de här svaren, men det skulle vilja...
Ja, men det säger ju en del om... Det säger direkt, tycker jag. Jag tror lyssnarna också kan avgöra så här. Direkt var det om du säger tiger på 2 sekunder för du tycker delfin är jävla mes.
Ja, men däremot så tror jag så här, latex och siden talade emot mig. Alltså ja, mot den så här generella svar på de andra frågorna.
Det gör det. Och därför du gjorde den, för du är strateg. Du tänker, ja, för de andra frågorna är lite så här tuffa, då tar jag siden för du är inte sån tuffing. Så här. Eller hur?
Ja.
Someone went to college.
Ja.
Och nu kommer den lite mer seriösa frågan.
Den lite mer seriösa frågan som vi ställer alla. Därför att det känns viktigt att göra det. Mm. Vad har MeToo betytt för dig?
Det var inte...
Ser han ut som du får säga absolut ingenting. Ja. Du ska svara ärligt. Eller om du tänker liksom framtiden, det behöver inte vara här och nu. Du kan ju se liksom om du...
Ja, men så här, eftersom att jag varken har blivit trakasserad, liksom så, eller har trakasserat någon på det sättet, så har ju jag en ganska, mitt förhållande till MeToo och liksom hela den debatten, den är inte mer än att jag ser det på TV och att folk pratar om det och folk uppmärksammar det. Men jag kan ju själv inte leva mig in i den situationen riktigt, eller vad det betyder på riktigt. Jag tycker att det känns, det är så, när folk sitter och pratar om typ så här rasism, fast så här stenvita själva, och du vet, så aldrig upplevt en sån sak, så tycker jag att det är fel. Man kan liksom inte, man kan inte prata om det riktigt så här, så som man gör ibland. På samma sätt, jag kan inte liksom uttrycka mig om MeToo om jag aldrig någonstans varit mitt i det. Däremot så tycker jag ju, för samhället säger det en fantastisk rörelse framåt. Men sen tycker jag också, det känns som att så många personer har så kommersiella intressen eller så sina egen intressen i det här. Ibland så det känns lite krystat ibland när man ser de här röda mattorna och folk får, alltså det vill säga, kommer där hand i hand. Jag vet inte, vad gör det för rörelsen?
Jag menar, alla är svartklädda och...
Ja, men jag tycker liksom, ja, vi fattar grejer, men det här kommer ju inte hjälpa debatten på något sätt.
Tror du det?
Jag vet inte. Mm. Det är det, jag kan egentligen inte uttrycka mig, men min spontana reaktion när jag ser det, att jag typ tycker att det är lite så här, vad håller de på med? Så.
Mm.
Men däremot så tror jag att det jag också tycker, det finns en, det saknas en viss representation här i alla de här grupperna som uppstår. Så här, det har varit reklamare, det har varit skådisar, det har varit artister, det har varit... Men vad händer med liksom alla så här stora grupper människor?
Alltså,
ja, men så här, sjuksköterskorna, de som jobbar som handläggare på Försäkringskassan, alla de, alltså, där läggs det lite för lite fokus tycker jag.
Kommer nog.
Tror du det då?
Kanske.
Har inte det mattats av den liksom så här mediala debatten kring det?
Jag vet inte. Alls. Faktiskt. Men det var någon annan som tog upp det just med myndighetspersoner. Och alla myndigheter i Sverige. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen. Ja. Och sånt, att det inte har uppmärksammats. De kanske inte har haft några problem.
Ja, eller bara så här, inte har det liksom mediala utrymmet. Eller vad man ska säga. Men då tycker jag så här, istället för att gå hand i hand på röda mattan på Guldbaggen, så kanske man kan ta lite så här time and effort och försöka liksom hjälpa de här stora myndigheterna i deras arbete mot MeToo. Liksom.
Mm.
Så tycker jag.
Mm. Good point. Absolut.
Ja.
Ja, vi avslutade med någonting allvarligt här. Är det någonting? Alltså, jag har så mycket frågor egentligen jag vill ställa till dig.
Men vi kör säsong två.
Ja, såklart.
Ja. Sen känner jag ju att till nästa säsong två så ska jag ha varit hemma hos dig.
Ja.
Och både Maria och jag.
Ja, självklart.
Alltså, för att det är kul också att kunna sitta sen och prata om det här. Som, ja, men jag är ju så glad över din liksom inredningsinställning.
Det är jag också. Mm.
För din inredningsvision. Framförallt the townhouse.
Innan Lolo får rullator.
200 miljoner. Innan Carter har fått rullator och blivit senil.
Ja. Men ska inte ni göra det här formatet i rörligt också?
Jo,
det ska vi.
Du tycker att vi är så snygga, eller?
Ja, men alltså, det är så här, och det är ju väldigt visuellt. Ni är ju väldigt visuella, självklart. Mm. Men också formatet är väldigt...
Jo, men det har vi tänkt.
Ni har planer.
Vi har planer,
vi har visioner.
Vi tänkte att vi skulle anlita en PR-byrå till det.
Ja,
Öppna upp plånboken så Furniture Box betalar.
Exakt.
Så får du den. Glömt
den idag. Nej, men tack som fan.
Tack som fan.
Att du var här, Daniel. Tog dig tiden. Nu är det 2 minuter till ditt möte.
Åh, herregud. Ja. Tack så jättemycket. Det var verkligen sjukt
trevligt. Ja,
härligt. Bullfika med tanterna. Och vi säger som vanligt, Lolo.
Puss och kram!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack.
for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.